Hej och välkommen ska du vara. Idag ska vi dyka lite ned i klimatet i Paris. Vi baserar oss på en del detaljerade meteorologiska data och ja, historiska observationer du har sett på. Målet är väl att ge dig som lytter en lite skarpare förståelse av vad som egentligen kännetecknar vädret där, hur det kanske ändrar sig och ja, någon av de där lite speciella fenomenen som präger byn. Så låt oss starta med det grundläggande kanske. Klimat i Paris blir ju beskrivet som oceanisk.
Det stämmer.
Det betyder ju som typiskt sett milde vintre och inte allt för brännande sommar och ja, jämnt med regn genom året. Men Paris är kanske inte helt A4 likväl.
Nej, det är ett gott poäng. Selv om det är oceanisk i bunn, alltså med en genomsnittstemperatur på sån cirka 5,4 grader om vintern och nästan 20 om sommaren. Detta är för perioden 1981 till 2010. Då så ser vi ju helt klart någon kontinentala träck också.
Okej. Okay. Vad innebär det mer konkret?
Ja, det är större temperaturvariationer än det du typiskt finner helt ut vid kusten. Och nedbörden den ligger på runt 637 mm i året. Det är ju mindre än vid kusten, men det fördelar sig ganska jämnt utöver. Vädret skifter ofta, det är typiskt. Men det som verkligen gör Paris speciell i denna sammanhängen, det är ju påverkningen från själva byn, urbaniseringen.
Ah, nettopp. Du tänker på den där urban varmeöja-effekten med perfekt fransk uttale. Ilo de chaleur urbain. Den verkar ganska, ja, framträdande i materialet ditt.
Absolut. Det är ett otroligt fascinerande aspekt, syns jag. Byn med all betongen och asfalten och aktiviteten, den håller rätt och slett på värmen mycket bättre än landskapet runt.
Så det blir varmare i centrum?
Ja, i genomsnitt är minimumtemperaturen inne i bykärnan omtrent 2 grader Celsius högre än i skogsområdena runt Paris.
2 grader, det hörs kanske inte så mycket ut, men det märks väl?
Ja, det gör det. Och under vissa förhåll, tänk dig, klara nätter med lite vinda. Då kan skillnaden mellan centrum och de mer landliga förstäderna bli ända större. Potentiellt 4 grader eller mer.
Arie.
Vi har ett ganska slående exempel från morgonen 17 april 2014. Då var det 10,6 grader i Paris Saint-Germain inne i byn. Samtidigt var det minus 1 grad i Beauvais, lite längre unna, och var det 3 grader i Melun.
Wow, det är en markant skillnad.
Ikke sant? Och denna varmöja, den påverkar ju mycket. Allt från folkhälsa, speciellt under hetebölger, till hur mycket energi vi brukar på uppvärmning och nedkylning. Och en annan ting, den reducerar antal dagar med tåget. Ganska kraftigt. Nu är snittet nede i bara 13 dagar i året.
Fascinerande hur själva bystrukturen skapar sitt eget lilla mikroklima. Men vad med nedbör och vind? Du sa 637 mm fördelat ganska jämnt.
Ja, ganska jämnt, men med lite variation. Februar är som regel den torraste månaden med runt 41 mm i snitt.
Och maj den våtaste.
Nettopp. Maj är våtast med cirka 63 mm. Så det regner ju relativt ofta, alltså runt 111 dagar i året i snitt. Men det är sällan snack om sån våldsamt intens regn över väldigt lång tid.
Mer sån jämnt duskregn kanske.
Ja, ofta det. Tornvär förekommer ju mest om sommaren, kanske sån 18 dagar i året. Och snö, det är ganska sällan i Paris nå för tiden.
På grund av varmeöja då.
Ja, bland annat. Det snör kanske 12 dagar i året i snitt, men snön blir sällan liggande särskilt länge inne i själva byn. Vinden är som regel ganska moderat och den kommer gärna från väst eller sörväst.
Men det finns undantag, extremvär.
Det finns absolut undantag. Under den stora stormen 26 december 1999, kanske någon husker den, då blev det målt vindkast på hela 169 km i timmen med Mont-Sorry-målestationen inne i Paris.
169? Det är ju våldsamt inne i en by.
Ja, helt extremt. Och då är ända värre på toppen av Eiffeltornet, där målte de över 220 km i timmen.
Otroligt. Det visar ju vilka krafter som kan vara i sving, även om det heldigvis är sjeldent. Materialet ditt nämner också någon speciella historiska händelser. Det sätter kanske dagens klimat lite i ja, perspektiv.
Ja, det gör det absolut. Vi ser ju för exempel spår efter stora globala händelser. Som vulkanutbrottet från Tambora i Indonesien i 1815. Det förde till det som blev kallt året utan sommar i 1816 med perfekt fransk uttale L'année sans été.
År utan sommar, ja.
Ja, det ga jo elendige avlinger og sult mange steder i Europa, også i Paris-regionen. Og mer lokalt, men veldig dramatisk, var det en tornado som faktisk traff deler av Paris i 1896.
En tornado i Paris?
Ja, ganske utrolig. Den var visstnok 300 meter bred, hadde vindkast opp mot 220 km i timen, og krevde dessverre 5 menneskeliv. Veldig sjelden hendelse, men det viser jo hva som kan skje. Og så er det jo historien med gjentatte, og noen ganger dødelige hetebølger. Vi har registreringer fra 1718-19, 1911, 1947, 1976, og selvfølgelig den veldig alvorlige hetebølgen i 2003.
Disse historiske eksemplene de leder vel ganske naturlig over til de mer langsiktige trendene og klimaendringene som dataene dine viser så tydelig.
Nettopp. Det er her de lange måleseriene blir så viktige. Dataene fra Parc Monceau, som jo har målt kontinuerlig siden 1873, de er gull verdt. Og de viser en helt uomtvistelig oppvarmingstrend.
Hvordan ser vi det?
Et tydelig eksempel er antall dager med frost per år. I perioden 1881-1910 var det i snitt 65 frostdager i året. Men for perioden 1971-2000, da var tallet sunket til bare 25.
Det er jo mer enn en halvering.
Ja, det er en dramatisk nedgang. Og som en direkte konsekvens av dette, så vi jo en rekordlang periode helt uten frost, 380 dagen i strekk, fra 13. desember 2013 til 28. desember 2014.
Et helt år uten frost, nesten?
Ja. Og vinteren 2013-2014, den var faktisk den aller første registrerte vinteren uten noe snøfall ved Moserisstasjonen.
Ingen snø i det hele tatt. Det er en tydelig markør. Og varmerekordene, de peker vel i samme retning?
Definitivt. Den absolutte varmerekorden for Paris er ganske fersk. Den ble satt 25. juli 2019, med perfekt fransk uttale 25 juillet de 2019, med hele 42,6 grader Celsius.
42,6. Det er jo ekstremt.
Ja, den knuste den gamle rekorden fra 1977, som var på 40,4 grader. Til sammenligning er kulderekorden veldig gammel. Minus 23,9 grader, helt tilbake fra 10. desember 1897.
Det sier jo sitt.
Ja.
Vi ser også tegn til endringer i nedbørsmønstre. Ikke nødvendigvis totalmengden, men intensitet. Timerekorden for nedbør ble satt 9. juli 2017 med massive 49,2 millimeter på bare én time. Slik intense styrtregn kan nok bli vanligere.
Så mye regn på så kort tid skaper utfordringer i en by. Og hva sier Soya? Ja, krystallkula. Hva sier fremskrivningene om fremtidens Paris-klima?
Vel, krystallkula er vel kanskje litt usikker, men klimamodellene og trendene peker ganske entydig i én retning, et betydelig varmere Paris.
Hvordan da varmere? Antall sommerdager, altså dager med temperatur over 25 grader, kan øke ganske kraftig. Fra dagens snitt på rundt 49 dager i året kan det øke til et sted mellom 59 og kanskje opp mot 109 dager mot slutten av dette århundret, avhengig av utslippsscenarioer.
Oi, det er mange flere varme dager.
Ja, og antall dager med temperatur over 30 grader, som vi kanskje kan kalle skikkelig varme dager, kan øke fra rundt 10 i dag til et sted mellom 10 og 45 per år.
Opp til 45 dager over 30 grader?
Ja, og det som kanskje er mest bekymringsfullt er at hetebølgene forventes å bli hyppigere. Kanskje 1 til 2 per år mot slutten av århundret, mot bare 1 hvert 9. år i perioden 1960-99. Og de vil sannsynligvis bli mer intense og vare lenger.
Så en sommer som den i 2003, den kan bli mer normal?
Ja, tanken på at en sånn ekstrem sommer kan bli den nye normalen om noen tiår, den er ganske slående og alvorlig.
Det er virkelig en tankevekker. Så for å prøve å oppsummere litt for deg som lytter. Paris har altså dette fascinerende klimaet, oseanisk i bunnen, ja, men med klare kontinentale trekk. Og ikke minst en veldig sterk påvirkning fra selve byen, denne urbane varmeøya. Historien viser oss at ekstreme værhendelser har skjedd før, men de langsiktige dataene, de peker jo helt utvetydelig mot en varmere fremtid. Med potensielt flere, og verre, hetebølger.
Nettopp, og det leder oss jo over til en viktig refleksjon, synes jeg. Gitt disse prognosene, et varmere klima, hyppigere og mer intense hetebølger, og når vi legger til den allerede eksisterende varmeøyeffekten, som jo forsterker varmen inne i byen, ja, hvordan må da selve den fysiske byen Paris tilpasse seg? Hva må vi tenke på når det gjelder bygninger, for eksempel, for å takle mer varme? Hvordan kan parker og grøntområder brukes mer strategisk for å gi nedkjøling? Hva med vannhåndtering under styrtregn og all den kritiske infrastrukturen?
Mange store spørsmål der.
Ja, hvordan kan vi sikre at Paris forblir en attraktiv og ikke minst levelig by for både innbyggere og alle som besøker den i et klima som ser ut til å bli stadig mer krevende? Det er jo noe å tenke videre på.
Absolutt, en viktig tanke å ta med seg videre. Takk for at du fulgte oss gjennom denne gjennomgangen av Paris klima.